Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till Katastrofen! Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Du, det här är ju en podcast om att vara förberedd på diverse kriser och klara sig själv och sådär. Men ja, nu har jag drabbats av en kris och gud vad man inte känner sig förberedd.
Blir en podd om lärdomar i realiteten eller av verkligheten, ja precis.
Ja men för, alltså ni kanske har sett det här på, jag ville ut på Instagram igår och sådär, men vår lagård brann ner natten mellan fredag och lördag förra veckan. Jag är ledsen, jag är liksom lite snurrig i huvudet och lite trött och lite stukad och sådär. Men jag vaknade i alla fall av att hundarna skällde på natten. Vid halv ett, strax efter halv ett. Och det gör de ju ibland. Alltså när det är jakthundar, så om det går förbi en hare här utanför så börjar de skälla. Men det var något annat ljud också. Det lät liksom som fyrverkerier utanför. Som ett smattrande. Liksom, som att någon sköt fyrverkerier på oss. Och då, det var ju min första tanke också, att det var någon som busade med oss. Men eftersom vi är på tv och det där, att det kanske är någon som tycker att det är kul att jävlas med oss lite. Jag kollade först ut västerut genom fönstret och såg att himlen var som upplyst. Så jag tänkte, fan, jag ska satsa sitt bus ändå. Alltså väldigt stora fyrverkeripjäser de skjuter. Så gick jag ner för trappen och kollade ut genom fönstret österut mot laggården och såg hur det stod lågor upp från taket. Och det var redan övertänt då. Och jag ringde 112. Alltså jag var liksom nyvaken och fast så svårt att fatta vad fan jag skulle göra först. Så här. Liksom vad gör man i de här situationerna? Men jag författade i alla fall att jag skulle ringa 112. Så jag ringde 112 och pratade med dem och sa att det brann och att de skulle skicka hit någon. Och det gick så fort. Alltså, medan jag bara stod och tittade på lagen och pratade med henne på larmcentralen där. Så det var liksom... Det var som kraft i branden. Så att, jag kommer ihåg att jag sa så här. Ni måste nog skynda er liksom. Och jag vet inte hur länge jag pratade med henne. Men jag minns att jag hörde på henne att jag var i chock. För att hon ställde såna där frågor som... Ja, men du vet, fråga samma sak flera gånger. Och fråga så här, är det någon där inne? Frågar hon flera gånger liksom. Och jag hade nog börjat tänka lite på det. För att jag hade liksom... Jag tror att jag hade hunnit tänka så här. Jag behöver inte ta mig dit. Ladan ligger ju... Jag säger ladan hela tiden, men det är ju liksom det är en laggård. Och det är skillnad då, tydligen. Den ligger 80 meter från huset. Så jag bestämde mig ganska snabbt för att jag inte skulle gå dit och göra någonting. För jag insåg att jag hade inte någon chans att släcka något. Och det fanns inga djur där inne och inga människor. Jag var lite orolig för katten ett tag. Hon är där inne ibland och jagar möss. Men sen så såg jag henne in i huset. Så jag behövde liksom bara... Jag bara stod och tittade egentligen. Efter 20 minuter så kom brandkåren. De var här 01:01. Och det var också en så jävla konstig upplevelse, för hon hade larmcentralskvinnan, hon sa så här, gå och möt dem. Så jag gick ut och mötte dem vid min lilla väg här, men de bara körde förbi mig. Och du vet, och bara så här, hoppade ut, började rulla ut slangar och såg sammanbitna ut. Och jag var så här, liksom, vad ska jag göra nu? Så här, ungarna låg och sov inne, hundarna var inne och skällde, Britta var i Barcelona. Så jag försökte få kontakt med dem så här, men jag vet inte om de såg mig. Och jag var ju så här förvirrad också av hela situationen. Så till slut så gick jag bara in så här, så att jag skulle höra om barnen vaknade av allt ståhej utanför. Men det gjorde de inte, de sov. Och sen så tror jag att jag gick ut och försökte få kontakt igen. Och då sa de så här, att det skulle komma någon med en gul hjälm, som är då den som är liksom befälet. Och som också då kanske har utbildning i att prata med de drabbade. Det vet jag inte att det är så. Men efter ett tag så kom den med gul hjälm och pratade med mig. Och jag kommer inte ihåg vad han sa riktigt. Men jag kommer ihåg att jag höll på med det där. Var så här, vad ska jag göra? Ska jag göra någonting? Och det skulle jag inte.
Utan
jag skulle...
Nej, det skulle du inte. Jag ser framför mig de här brandmännen som åker på sånt här. Och så kommer ju de drabbade alltid fram.
Ja.
Och ska hjälpa till och så vidare. Ja. Och de kan ju detta. Och de drabbade.
Ja, exakt.
Det bästa man kan göra är ju inte vara i vägen egentligen.
Exakt, hålla sig undan. Men och det fanns inget de kunde göra. Taket började rasa in redan medan jag stod och väntade på brandkåren. Och det som lät som fyrverkerier var, det var eternit skivor liksom på taket. Vårt tak var eternit. Och tydligen så binder det lite vatten. Och när det blev väldigt varmt så exploderade det. Så nu har vi liksom som asbest cornflakes över hela jävla gården här. Och det är ju en katastrof i sig, och en sanering och jordprover och allt vad det är. Och anmälan om förorenat område till miljö och hälsa. Och fy fan alltså.
Tänker vilken tur ändå att det var snö ute.
Ja.
Så att det binder upp det där, så ja, det inte blir damm.
Alltså. Ja, men exakt. Och det var så, och en annan grej som jag stod och tänkte på då medan jag väntade på brandkåren var att det var sånt perfekt väder. Dels att det var snö och fuktigt, och sen att det var svag nordvästlig vind. Så det var aldrig någon fara att det skulle spisa sig till träden eller så. Men röken blåste liksom bort från vårt hus. Så vårt hus luktade inte brandrök. Och för det hade ju kunnat bli en katastrof i sig, att allt här inne luktade äckligt som vi inte kunde bo här. Men de brandkåren fokuserade då på att spruta vatten på byggnader runt omkring. De kom in och sa, jag tror vi lyckas rädda segelbåten. Jag bara, fan! För det var liksom det enda jag inte... Ja, du vet. Den är ju en historia i sig. Men...
En annan katastrof, Kalle!
Ja, ja, exakt.
Ja.
Men sen så... kom det olika människor. Kom olika gula hjälmar. Pratade med mig under natten där. Jag lyckades sova ett par timmar. På soffan. Påklädd. Jag pratade med Britta i telefon där på natten också. Och liksom gick igenom vad som fanns där ute. Och det är ju såklart... Alltså eftersom vi bor så litet och trångt utan förvaring i princip, så hade vi ju det där som förråd. Och Britta hade precis så här vakuumpackat alla sina sommarkläder och lagt ut. Och gymmet och bion och frysarna med kött och mina matlager visade sig... Det blev ju tydligt att de ska man ju sprida ut på gården om något sånt här händer. För allt det försvann. Och bara den där känslan nu så här, typ att jag måste... För jag har alltid middag. Alltså jag behöver... Om jag inte hinner handla en dag så har jag alltid middag. Det finns alltid pasta och kött och sådär. Men det har jag inte nu. Nu måste jag liksom som en vanlig människa åka till affären och planera och sådär. Det, en sån sak känns ju liksom... Ja, men det var, du vet, älgen jag sköt i höstas och... Inte allt korkött, för det har jag inte fått hem henne som tur var. Men all hundmat och griskött och hjortkött och rådjurskött och korv och alla grönsaker som jag har så här blancherat eller vad fan det heter och fryst in i påsar och bönor och broccoli och bondbönor och det där. Svampen. Alla jävla svamp som jag plockar och rensar borta. Och det är såklart inte, det spelar ju ingen roll egentligen. För det viktigaste är ju att inga djur eller människor kommer till skada liksom. Men ja, det är ändå deppigt som fan.
Jo, men det är klart det, Kalle. Orkar du med att ta lite pedagogiska grepp på det här idag? Eller ska vi vänta till nästa gång?
Nej, men det orkar jag nog.
Ja, men vad bra.
Det orkar jag.
Ja, men jag sitter ju och tänker så här. Tänk om det då hade varit så här att det var kris i stort också.
Ja, ja.
Och du verkligen hade behövt de här förråden.
Ja.
Alltså jag sitter ju och tänker när du pratar om frysboxarna här. För jag har ju spridit, inte all utrustning, jag ska bättra på det. Ja. Jag har blivit påmind nu.
Ja.
Men de stora matlagrarna och så, det har jag ju på olika ställen. Jag har ju många små uthus istället för det och även på andra platser. Men en sak som jag ska göra, det är alltså att jag har planerat att ställa en ny frysbox inne bland de andra frysboxarna för att ha alla på samma ställe. Och så blir det ju inte.
Nej.
Det blir en frysbox i ett annat uthus nu så de blir spridda också.
Ja. Det så kommer jag också att göra. Mm. Så, och sen är det också det där. Jag tänker ju, alltså mina frysboxar är huvudmisstänkta. För, alltså jag vet inte vad som har startat branden. Jag försökte fråga branden på natten om de kunde gissa eller sådär. Men det var så övertänt liksom. Så det går inte att se riktigt var det började. Jag trodde först att det var vedpannan såklart. För den har vi eldat ganska hårt i på slutet. Och det var också det sista jag gjorde ute i ladan. Att jag var ute och fyllde på den vid 11 på kvällen. Sen gick jag och la mig och sen en timme senare var det övertänt. Så jag tänkte att det var att jag hade fuckat upp på något sätt. Men vedpannan är liksom det enda som har klarat sig. Det rummet är det enda som har klarat sig. Det står till och med en vedkorg med ved i där inne som inte har brunnit upp. Medan skivstången, stängerna i gymmet har liksom kroknat av värmen. Det måste ha blivit otroligt. En sån otrolig värme. En aluminiumstege har helt smält. Det är bara en liten stump kvar. Och då fattar man ju vilka jävla temperaturer det är. Men absolut, sprida ut. Det är... Och sen så... Jag kan ju också liksom förbanna mig själv för att jag inte har... Liksom, jag har ju börjat byta ut all gammal el på gården. För så fort vi gör någonting här så vill ju elektrikerna sätta in en ny elcentral och sånt där. Men det var ju fortfarande gammal el kvar i laggården. Och av just brandrisken så är det inte så mycket eldragen i såna här gamla byggnader. Men tydligen så att det... Ja, som sagt, jag vet ju inte. Och jag har också så här, du vet, kompisar som börjar så här... Kan det vara anlagd och... En av mina poliskompisar sa att jag skulle gå och kolla efter fotspår och sånt där på natten. Men jag orkade inte ens gå dit i tanken att det är de som har varit här och tuttat på. Och jag tror inte heller det. Min magkänsla säger inte det, men...
Nej, men Kalle, du skickade ju en bild till mig för några dagar sedan. För mig du skrev att den var tagen 10 minuter innan brandkåren kom.
Ja.
Och då... ser man ju ganska tydligt att taket har brunnit igenom på ett ställe.
Ja.
Där det är stora lågor. Det kanske man inte kan vara 100% säker på. Det kan ju alltid hända olika saker beroende på byggnadskonstruktion och så. Men man får ju en väldigt starkt intryck av att elden har börjat där under. Där har det brunnit längst, va?
Ja, men och det
precis, är ju det, inuti huset i så fall någonting har startat.
Exakt. Och det är ju där det har varit liksom. Det var ju där frysboxarna stod. Men en grej som man ska tänka på också. Att ovanför, under det där det har tagit sig igenom taket. Där hade jag börjat bygga mitt kylrum. Och de här... kylväggsmodulerna är ju frigolit och de brinner ju också extra varmt, tror jag var någon som sa och sådär.
Just det.
Så det kan ju vara något med det, men jag vet inte fan. Och det spelar, alltså för mig spelar det ju egentligen ingen roll.
Nej, det är ju klokt att bara släppa det i så fall, va.
Men sen så alltså det, nu sen har jag ju sen då känner man ju direkt så att man bara jag blir direkt att jag bara vill sätta igång så här. Jag vill få bort det här, jag vill liksom bygga nytt.
Gå vidare.
Exakt. Men och det var, jag hade ett ganska skönt möte igår med saneringsfirma och sånt där, så att när jag, för först nu är det ju bara som ett jävla, det ser ut som i liksom Mariupol. Alltså det ser ut som att det har sprängts en bomb i ladugården. Och det är så svårt att fatta hur det ska försvinna. Men efter det mötet med dem igår så känns det liksom... Ja, men det känns inte oöverstigligt längre. Sen så kommer vi inte och alltså man försäkrar inte sådana här gamla byggnader till fullvärde. Eller vi hade inte gjort det tydligen. Och det är ju någonting som man inte... När man tecknar försäkringen så jag tänker inte på sånt i alla fall. Men... Så det heter riskvärde eller något sånt där. Så vi får ut en summa som... Ja, men som inte kommer... Vi kommer inte ha råd att bygga en... I alla fall inte direkt en motsvarande byggnad. Men vi får ju sätta igång och så får vi kanske... Om vi kan få upp ett tak och en del eller sådär. Så att vi... kan bygga ett nytt pannrum och ett nytt rum där jag kan ha frysboxar och... Något förråd och sådär. Så får vi ta det vart efter. Om vi... Ja, man får se.
Det går ju att göra en byggnad som går att förlänga.
Ja.
Hela tiden efterhand. Om man vill och känner att man behöver göra det. Va?
Ja.
Så kan man ju tänka.
Ja. Men och sen är det ju så här. Nu ska vi bara hålla på och skriva listor på allting som var där i. Och vi hade ju så otroligt mycket grejer där ute. Alltså man börjar tänka sig i kategorier. Jag hade ju som en låda med våtdräkter, en låda med cykelutrustning, en låda med klättringsselar och skor, ett tält, liksom husgeråd från radhuset, alla möbler från radhuset. Allt det där ska man nu försöka liksom, det flashar ju till så här, fan den där grejen. Men sen jag har liksom en grej som är skön för mig är att jag är inte så nostalgisk med grejer. Så jag, men Britta är det. Så hon, alltså det var, jag hittade så här en förvriden liten metalllåda som jag vet att jag hade fotografier i från när jag var utbytesstudent i USA i gymnasiet. Och jag kan bara så här, jag kan nästan känna att det är skönt att det inte, alltså förstår du, jag kan liksom nästan komma i tanken till att det är så här, att jag liksom inte behöver flytta runt dem, jag behöver liksom inte ha dem längre. Men Britta sörjer dem mer, och Britta sörjer sina dagböcker från när hon gick i högstadiet som hon hade tänkt att Essa skulle få läsa, och hon sörjer barnsängen som hennes morfar hade snickrat som jag förvarat här åt hennes syrra. Och hon hade något så här, hennes mormor och morfar hade ett konditori i Storuman och hon hade liksom lite inventarier från det som aldrig kommer att gå att återskapa eller hitta igen. Liksom. Det är ju väldigt sorgligt. Det är väldigt, väldigt sorgligt. Hur fan. Och sen så... Ja, men, och sen så blir det sådana där grejer som blir tydliga också, det där som vi pratar om i podden hela tiden med liksom grannar till exempel. För vi har tre grannar här och en granne kom på natten och smsade och mig och sa så här att det var så mycket folk och han, om vi behöver något så säg till. Och, men vi har också grannar som inte har hört av sig ens en gång. Som jag vet har liksom hört av sig till tidigare ägarna och berättat vad som har hänt, men de har inte frågat oss hur det gick. Och som de måste ju ha sett lågorna på natten och inte vetat om det var vårt bostadshus som brann och inte vetat om barnen var i säkerhet och de kom inte, och det är också en sorg. För de har vi ju kvar. De bor ju här bredvid oss nu och jag vet att de inte bryr sig tillräckligt mycket för att komma och kolla om vi är okej på natten, och det är jag besviken över. Och sen så har jag också känt så där att jag är besviken på jag trodde att det skulle komma folk med lasagne typ. Men det har jag inte gjort. Men sen så inser jag också att man måste säga att man behöver hjälp. För när man går tillbaka så är det folk som har hört av sig och frågar så här, kan jag göra någonting? Och då har jag sagt nej, för jag har inte orkat att de ska komma hit och jag ska behöva förklara och säga allt. Och... utan jag har bara velat bara liksom vara med barnen och spela PlayStation. Typ. Och man måste säga att man behöver hjälp. Det är liksom... Det ingår i det där kontraktet som man önskar att man har med sina nära. Så igår kunde jag säga till min farsa så här, för vi vågar inte heller dricka vattnet för att på natten så såg jag att det var sot i toastolen så att det har runnit ner, det verkar rinna ytvatten ner i vår brunn på något sätt.
Inne i brunn brunnen som är inne i
pumphuset. Källaren. Ja, det måste vara att det är sprickor någonstans i borrhålet och att det är som en berghäll under det här. Så det har väl runnit längs den på något sätt. Jag vet inte. Så vi ska nu göra någon sån här vattenanalys och se om vi vågar dricka vatten. Men då igår så kunde jag be min farsa i alla fall komma med dunka för det var också någonting som hade vissa hade brunnit upp. Jag har några liksom. Det går ju åt när man inte ens vågar koka pasta i kranvattnet så går det ju åt snabbt liksom. Och det har vi ju också pratat om i podden.
Hade du alla vattenfilter i ladan också?
Ja, jag har ett vattenfilter, men det har jag ju fuckat upp och lämnat ut i det där frusit, så det har ju gått sönder. Så jag har tänkt så här, jag ska fixa ett nytt, så har jag inte gjort det. Och alla sådana där grejer blir också väldigt tydliga för en i sådana här lägen, så här, fan att jag har skjutit upp det. Jag hade precis beställt faktiskt en sån här, efter vår förra podd så beställde jag en pall med salt och pasta från någon sån här kolonialvaror.se eller någonting. Och den har inte kommit ännu.
Vilken tur, Kalle!
Så den är på väg.
Ja.
Det där var ju tur att jag hade skjutit upp. Den skulle kommit igår, men då ringde lastbilschauffören och sa att hon hade kört i diket för det var så halt så hon kom inte. Ja. Åh, fy fan alltså.
Mm.
Men sen är det jättefint. Vi kände ju att vi skulle berätta på Instagram. Eller vi ville berätta liksom för folk igår. Just för att den här podden kommer komma. Och Britta har en podd där hon har berättat om det här också. Så vi la ut igår. Och det är sånt man märker att man känner folks deltagande liksom. Det känns nästan, alltså folk har sett oss på tv och sett ladan och varit i ladan i tv-programmet och varit i ladan i våra YouTube-klipp och varit i ladan på vår Instagram och sett våra projekt och sett när vi byggde dasset och allt det där och känna folks deltagande är ju jätte, alltså liksom se att det är över 3000 kommentarer på Instagram, det värmer ju jättemycket. Det kanske verkar liksom ytligt, men det känns jättefint. Och sådana där människor som man inte har kontakt med ens en gång, som smsar och säger, kan jag göra någonting? Ska vi komma och leka med barnen? Eller ska vi komma med mat? Eller... det är ju liksom... det är ju otroligt. Och det var då det blev tydligt för mig så att om man inte säger, då vet inte folk att man behöver hjälp.
Nej. Jag tänker så... Efter 30 år här där jag bor nu så är det nog så i den djupare delen av kulturen, om man säger så, hur vi är här, så är det så att man tränger sig inte på.
Nej.
Men ber någon om hjälp så hjälper man.
Ja. Men jag tycker att det finns en grej med det där med att tränga sig på, för Britta har en kompis som går igenom sorg. Just nu en familjemedlem som har gått bort och då pratade vi, Britta och jag, om just det där att det finns ett värde i att vara lite sträng i sitt erbjudande om hjälp, därför att det är så lätt att säga så här, nej det är lugnt, man vill inte vara till besvär och man vill inte heller kanske låtsas om hur stor grej det är för en, hur mycket det påverkar en, så att det kan liksom finnas ett värde i det där. Jag pratade med min bästa kompis Magnus också om det där, för vi hade kontakt då såklart på lördagen och då hade jag, så kanske som en försvarsmekanism, var jag skickade lite filmer och och kanske och var så här, skämtade lite om. För det, jag hade en jag förvarade min elrök i ladan och sen tog jag ut den och så körde jag den då utanför ladan när jag rökte grejer. Men den stod i alla fall, den var liksom typ intakt, men det rök ur den. Och då skickade jag skämt så att jag skulle lägga in kött i den nu och så här. Så han trodde liksom att jag var okej, men jag pratade med honom efteråt om det, att i såna här lägen så måste man nog tänka att jag gjorde det här multisportloppet för några år sedan. Mm. Och då var det också så här, när någon blev för trött, då kopplade man bort den från beslutsprocessen. Alltså man den personen blev hon, den personen fraktade vi bara. Den var inte med och fattade några beslut. För att man är inte, man ska inte göra det när man är vid sina sinnesfulla bruk. Det var någon gång när jag också var för trött och försökte kolla på kartan och säga någon väg vi skulle ta och så här. Och då sa de andra bara så här, du sätt dig bara och ät lite och drick lite. Vi fixar det här. Och lite så är det väl här också, att det kanske inte är jag som kan bestämma om jag behöver hjälp i de här lägena. För att jag är i sorg och lite chock och så där. Och att man då ska tränga sig på. Att man kanske inte ska ta nej. Man kanske inte ska ta nej för ett svar i de här lägena först man har varit här. Mm. Alltså det kanske är att komma hit liksom, och titta i ögonen och säga så här, och krama och säga, du vet, jag finns här. För du vet, jag...
Ja, men det där som du säger nu, Kalle, det är ju väldigt kloka reflektioner alltså. Jag har ju... Ska se om jag kan vara noga med gränsdragningarna här nu, för det blir ju privat. Jag har ju haft mycket med familjen, föräldrarna under hösten här på olika sätt. Och det är ju väldigt vanligt också i våran kultur i alla fall. Jag vet inte hur det är andra, men det är väldigt många som har jättesvårt att be om hjälp.
Mm.
Det är nästan tabubelagt.
Ja.
Men jag har ju fått fundera på det mycket och man kan ju inte mer än erbjuda sig heller till en viss gräns då, va? Alltså handlar det verkligen om liv och död och sådär direkt, då får man ju ingripa, men man kan ju inte mer än erbjuda heller.
Nej, men att vara lite, alltså att kanske vara lite påstridig är väl min uppmaning till folk. Om du har någon som går igenom något hemskt, att tänka på det där tabut, att be om hjälp, att det är svårt för många och det är svårt för mig. Jag vill klara mig själv liksom. Mm. Men jag har också känt att det är så här skitsvårt att liksom orka laga mat typ.
Och vad jag menar där, Kalle, det är ju så här, om någon, inte bara det, behöver du hjälp så säg till om någon säger så, utan jag menar om någon säger så här: Kalle, jag kan komma hem till dig på dagarna och sköta hushållet åt dig nu en vecka om du vill.
Mm.
Ja.
Mm.
Om du då säger nej, hur ska de då göra?
Ja,
men jag kommer ändå.
Ja, ja.
Förstår du? Det blir lite här med integritet, men ska de bara stampa in genom dörren?
Nej,
om man är nära relation, då kan det ju faktiskt vara så att man klampar in genom dörren ändå, men... Det är inte många som har så nära relation kanske.
Nej, precis. Men jag tänkte just med min bästa kompis Magnus där, att jag hade nog det som hade varit bäst för mig, det hade nog varit om han hade kommit hit och kramat mig liksom. Och varit här en stund och frågat om han kunde hjälpa mig med något. Det hade jag önskat. Men nu har jag sagt det, så nu kommer nästa gång kommer han väl att göra det. Men...
Ja.
Men för det kan också vara liksom en grej som man kan lära sig av det här. Att, vi har ju pratat om det där med liksom brandövningar och tänk igenom och prata igenom i familjen när ni ska träffas om ni inte kan få tag på varandra och sådär. Ja, men att man pratar om hur man vill ha hjälp i en kris. Och om man har småbarn som vi så är det ju typ en sån där grej som så här, ja, men leka med barnen eller åka med barnen till Leos lekland eller... Att en sån grej kan ju bara... Att man har pratat igenom det innan. Det kan ju vara värt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är ju ett sätt att kommunicera är ju att planera i förväg.
Ja.
Och det är ju bra vid tillfällen när man inte kan träffas heller. Eller nå varandra med hjälp om det som vi är så vana vid elektronisk kommunikationsmöjligheter idag inte fungerar. Har man haft en plan då, ja då har man ju redan kommunicerat.
Ja.
Att kommunicera i förväg är ett väldigt bra sätt att kommunicera också då. Men då måste man ju ändå ha någon sorts förförståelse. Och nu har du ju en efterförståelse.
Ja.
Och den är ju väldigt konkret då.
Och det där är också en grej som jag är liksom, som jag känner sorg över. Att jag har aldrig varit så rädd för eld. Alltså för brand. Jag har inte varit... Jag känner lite så här new fear unlocked. Mm. Att nu kommer jag behöva tänka på det här resten av livet.
Det är just den där maktlösheten. När du skickar den där bilden till mig.
Ja.
Då den bilden skrek maktlöshet. Ja. Gjorde den verkligen.
Ja. Och det var den starkaste känslan jag hade där på natten. Maktlöshet. Att jag kunde... Man är så van vid att kunna göra något.
Ja.
Men här fanns det ingenting jag kunde göra. Och hade jag försökt göra någonting så hade det nog bara varit farligt liksom. Och det, ingen brandsläckare i världen hade ju kunnat göra någonting åt den där branden. Och hade jag försökt liksom... Vi har också fått väldigt mycket meddelande från folk. Det här är ju någonting som folk är med om. Alltså det här händer ju. Bor man på landet och har såna här byggnader så händer den här typen av tillbud. Och vi har fått jättemycket meddelande från folk som har varit med om samma sak. Och haft djur som har brunnit inne. Och haft djur som har fått lyckats släppa ut och rädda. Och fy fan alltså. Vad läskigt det är.
Mm.
Vad man känner sig liten.
Mm. Men jag, du skickar ju ett sms till mig när vi chattade här också. Och det tycker jag nästan man kan nämna lite grann. För det finns en klokskap i det också. Och det var, Britta var ju inte hemma.
Nej.
Men du kommunicerar ju med henne. Och då sa du till henne att hon sa ju så här just om maktlösheten. Men det var ju tur också, tyckte Britta.
Ja.
Så jag slapp spela hjälte och försöka rädda någon eller något.
Ja, precis. Hon var ju tacksam att det inte fanns något jag kunde göra.
Ja.
Att jag fick stod 80 meter bort och tittade bara. Och det var ju hon glad för. Liksom.
Mm. Nej, man behöver ju inte känna dig jätteväl för att inse att du är en... doer. Jag har ju alltid sagt det. Vad himla kul med någon som man får lära lite grejer som faktiskt gör som man säger och se till att saker blir gjorda.
Ja.
Alltså du har ju både det där att inte göra saker till, men du kan verkligen också göra saker. Mm. Va? Så att det var nog som hon sa där, att det var lika bra att nödstoppen var intryckt där. Va?
Mm.
Verkligen.
Ja, men och sen så jag är ju också tacksam över att, alltså, för våra personligheter liksom, även om vi nu är i sorg och chock och allt det där, så vi är ju bra på att hantera utmaningar, och bra på att kavla upp ärmarna och har ett stort kontaktnät och har liksom, vi har inte, alltså när det blir såna här stora grejer, så det här är ju alldeles för dyrt för att vi ska ha råd med det. Men vi har ju inte vår verksamhet står ju och faller inte med vår, det här är inte, vi kommer inte gå i konkurs liksom, utan vi kommer ju att kunna återuppbygga något liknande, eller i alla fall något som kanske fyller vissa delar av funktionen vi hade i ladugården. Även om jag inte kommer att få ett 150 kvadratmeter stort rum där jag kan ha bio och midsommarfester kanske, men vi är ju resursstarka på flera sätt, och det är ju skönt i såna här lägen.
Gör ett loft på den nya byggnaden också, så blir det ganska fort 150 kvadratmeter.
Ja men då sen, så vi kan, alltså, man, det där kan man ju också hålla på och trösta sig med. Även om det blir jobbigt i vissa stunder och kanske liksom felriktad energi i vissa stunder, så kan ju vi hålla på så där och fantisera om vad vi vill ha istället. Och mycket av det här, mycket med den här ladugården var ju också liksom inte perfekt för oss. Och att kanske kunna, att det kanske, det är många som skriver också att de har så här, om 3 år så kommer ni ha en bättre gård än ni hade innan olyckan. Men det är bara att det är så jävla mycket jobb liksom. Det är så jävla långt bort. Det är så många steg. Det är så många små asbestbitar som ska plockas.
Men menar du att det där asbesten, är den farlig när den ligger i jorden också alltså?
Alltså det är ju farligt om det dammar om det. Det är något,
ja, det är ju det. Det är det jag menar.
Hullingar på fibrerna som gör att man får med lungorna, så är de kvar där, så får man cancer. Vi måste få bort det. Och förhoppningsvis behöver vi liksom inte schakta bort hela ytlagret, utan vi kan plocka liksom.
Ja, de är så pass stora alltså.
Ja, exakt. Men det där vet man inte. Det får man se. Man ska göra en massa jordprover. Man gräver olika gropar och skickar in till något. Alltså jag har varit i kontakt med Miljö- och hälsaförbundet i Haninge. Och, ja, det ska liksom dokumenteras och förslutas. Och det ska, varje dag ska saneringsfirman rapportera till Naturvårdsverket. Och det är fan inte bara att göra. Så. Det var ett skämt som jag drog med handläggaren på Miljö och hälsa. Som inte landade kanske toppen. Men jag sa att det var skönt att det var för 70 år sedan. Att vi bara kunde schakta ner allt för slänten här.
Mm. Men du, hur mycket snö har du nu då?
Nej men det är runt ladugården där, så är det nästan ingen snö, det är bara is. Så nu är det ju asbestglass liksom, och förhoppningsvis så där smälter det där bort, för nu kan man inte påbörja saneringen igen, utan det är, förhoppningsvis smälter, vi ska ha plusgrader hela.
Men har det kommit längre bort också på hustomten och...
Nej, det ligger som man ska säga, jag ska säga att det ligger som i liksom, säga att det ligger 8 meter runt, som i en cirkel runt.
Ja, men gud vad bra. Ja. Jag såg framför mig hur detta liksom hade farit iväg flagor över hela, ja, det är som små flakes som är ganska tunga då alltså.
Exakt.
Hur alltså, de här får iväg som... över hustomt och grönsaksland och allting. Och då var ju min tanke att men, om du har snö kvar, ta och kör med snöslunga och plocka upp alltihopa.
Känslan är att det ligger runt byggnaden och att det kommer att
gå. Ja, men då är det ju hanterbart.
Och det kommer att vara hanterbart. Även om det kommer att vara jobbigt och lite liksom, det är skyddskläder och allt det där. Men det är också det där, alltså skyddsmaskerna, vad hade jag dem i ladugården? vad hade jag alla grejer? Jo, det var där. Och nu har jag lärt mig det. Nej, men sen så jag var också, du vet, på natten där, man är som ett öppet sår. Och jag var rädd att liksom tidningarna skulle komma och vilja fota och sådär. Men det gjorde de inte. Och Nynäshamnsposten som skrev om det på natten, att det, om larmet, eller om att det var en brand. De skrev igår efter att vi hade lagt ut sådär, att de hade redan på natten fått reda på att det var vi, men hade valt att inte skriva om det av respekt och så. Och det blir man ju jätterörd då, över att det finns den typen av liksom hög etik i presskåren, det trodde man kanske inte riktigt längre att det fanns. Och vi har ju också hamnat i, alltså det här är ju, det blir ju liksom lite liksom svårt för folk att relatera till, men om man är på TV så är man i, det finns liksom, det finns en historia om en som går igen i alla artiklar om en, och det har varit alltid har varit positivt fram tills att vi flyttade till gården och började göra TV-program om det här livet, så har det slagit om och blivit att det känns som att folk är ute efter att sätta dit oss mycket mer, att det är så att de kollar och den här bilen har körförbud som ni kör i programmet, och liksom folk chansar om att vi inte tar hand om djuren och anmäler och så där. Det har liksom blivit, så jag har slagit om till att det har blivit negativt, och det gör att man blir väldigt liksom utsatt i en sån här svår stund, att man blir rädd att man ska få mer skit. Och jag kunde liksom inte undgå att läsa igår att någon som kommenterade så här: så där går det när stadsbor flyttar till landet. Och man bara... Men det är få. Det är ju några. Och de allra flesta, och även då liksom journalisterna som jag hade kontakt med igår från Aftonbladet och Expressen, Göteborgsposten och Västerbottenkuriren och allt det där. De var ju väldigt respektfulla och kändes liksom... Ja, det var skönt att det var så. Att det inte var att det kom hit folk på natten och skulle fota med teleobjektiv liksom.
Nej, men landsortspressen är nog mer gammeldags, traditionell pressetik generellt sett, skulle jag säga.
Ja, men precis, och det är väl också bara för att alltså, jag kan ju träffa liksom den där journalisten på ICA.
Ja, men det är det jag, precis, exakt.
Men det blir jag rörd av i alla fall och är väldigt tacksam över. Och också som otroligt tacksam över en jaktkompis som skickade ett paket som jag fick hämta ut igår med liksom ost och kex och lite marmelad. Bara så här små saker som värmer sig jävla mycket i såna här svåra stunder. Fan vad man ska ta hand om varandra. Fan, man ska vara noga med det. Man ska vara så jävla noga med att ta hand om varandra. För det är jävligt, man känner sig jävligt ensam och utsatt i såna här lägen. Alltså. Fy fan.
Ja du, det är ju så. Vi är här en så kort stund.
Mm.
En ögonblink.
Mm.
Och så håller vi på och är missensamma och elaka och... Mm. Håller på med varandra, va?
Mm.
Och
den där gruppen, det finns en grupp på Facebook som är med poddlyssnare som heter Eftersnack, Vänta på katastrofen. Och de skrev också så här: kan vi göra någonting? Det betyder så jävla mycket.
Mm.
Så tack för det. Jag vet att ni lyssnar. Det var jag väldigt tacksam för.
Mm.
Och jag vet inte, det finns inget som de kan göra förutom att ha tålamod med att podden kommer sent.
Jag tror du har bra ursäkt den här gången, Kalle.
Ja, precis. Den här gången.
Den här gången i alla fall.
Exakt, det var inte hunden som hade ätit upp mikrofonsladden. Utan det var på riktigt.
Ja. Men du, har du hunnit tänka tanken att det kunde varit värre?
Ja. Ja.
Alltså jag tänker... En del har ju detta i boningshuset.
Ja. Ja, men och sen också, alltså, det som jag har förbannat vår gård över, det är ju att det är så utspritt. Att det är 80 meter till laggården. Mm. Varje gång jag ska gå och hämta hundmat eller köttfärs så tycker jag ju att det är för långt. Att jag tittar på sådana där gamla små ställen där det ligger som en liten fyrkant. Liksom, där det bara är dörr i dörr. Men för helvete vad tacksam man var över det nu, att det låg så pass långt bort så att det inte blev läskigt, att det inte behövde väcka barnen liksom. Vi kan bo kvar i huset.
Tror du att det var en tanke av de som byggde upp
säkert,
gården?
Säkert.
Ja, det var det garanterat.
Säkert. Det är sånt där tänkte de ju på förr, ja, såklart.
De visste ju att det brinner och så vidare. Det fanns ju med i allas medvetenhet då. På...
Ja. Ja, men exakt. Och det har ju varit mycket... Det har ju varit så mycket större katastrofer för folk förr. Och så mycket sämre med brandförsvar och så vidare. Så det har ju varit en mycket, folk har varit mycket mer rädda för det, tror jag.
Mm.
Därför är det så lite eldragen i laggården och sådär.
Ja, det här med brand, det är ju så... Ja, förutom att folk kan fara illa och djur och så vidare, så är det ju en kanske en av de största ekonomiska katastroferna som vanligt folk har kunnat råka ut för. Så just det här med brandkassor, de finns ju kvar på sina håll fortfarande. Jag kommer ihåg när jag växte upp som barn i Bäreberg nere i Nossebro i Västergötland. Då hade vi vårat hus försäkrat i Bärebergs brandkassa.
Jaha.
Och jag vet att min dotters svärfar, han har varit med, eller till och med varit ordförande eller kassör eller någonting i Elofsruds brandkassa. Mm. Men den är nedlagd nu tydligen då.
Fan, vad
folk gjorde så. Man samlade pengar i brandkasser, alltså försäkringsavgift heter det idag då.
Ja.
Och så byggde man upp ett kapital där, och var det någon som råkade ut för det, så fanns det pengar att bygga upp då. Det var ju ett sätt att hjälpas åt.
Fan,
den här självorganiseringen då som var förr. Va? Nu har vi ju försäkringsbolagen till rätta, men det gjorde man mer lokalt förr då.
Ja. Nej, men och sen grejen som hände på natten också, vi har inkommande el till gården. Det är liksom, det är stora elcentralen sitter på laggården. Den kortsidan klarade sig som tur var bäst, för det var murat. Så inkommande el funkade. Däremot så blev det ju strömlöst på natten. Men då gick vår batteribank igång och höll huset igång i några timmar. Det var ju också typ 20 minus ute. Även om min väderstation flippade ur lite på natten, för den fick nog värme från branden, tror jag, för den tyckte att plötsligt det var 3 minus bara. Men så jag fick hålla på och elda ganska mycket i min vasaugn här inne för att hålla värmen. Och sen kom det en grej som jag inte visste fanns, var någonting som heter restvärdesledare, som är en person som är, ja, men lite som delgivningsman, alltså en pensionerad någonting som vill fortsätta hålla på. Så det kom en gubbe i varseljacka och hjälm på natten, som då är utsänd från försäkringsbolaget, oavsett vilket försäkringsbolag man har. Och han var så här: vad behöver ni nu? Och då, han fixade att det kom en jourelektriker redan vid 6:30 på morgonen på lördagen, och så att vi fick el i huset igen. Och sen så har jag då, som tur är, en jättebra kontakt med nu för tiden med en VVS-person, Jocke. Shout out till Jocke som kom också.
VVS-person, det är alltså rörmockare,
ja,
för oss.
Exakt.
Ja,
exakt. Ja, men så han släppte sin familj och kom direkt på lördag morgonen och hjälpte oss att koppla ur. Jag kunde koppla, för vattnet tog slut i kranen inne på natten, för att det stod och spruta ute. Det var väl något som smält och gick sönder ett rör där ute. Men då kunde jag kunde gå ut och stänga av vattnet upp till laggården. Så att det försvann i alla fall. Men sen Jocke kom och hjälpte oss att tömma kulverten på vatten och pannan och allt det där. Så nu är huset, vi kan bo kvar liksom, och huset har, vi har el och vatten, även om vi inte vågar dricka vattnet än då.
Mm.
Men som sagt, man var glad att man kunde elda inne då, för att ja. 20 minus, det går fort för huset att bli kallt alltså.
Ja, men exakt, just att det var så kallt väder med. Men jag tycker en grej, just det här att du hade ju 3 olika möjligheter att värma huset.
Mm. Mm.
Det var ju det pannrummet som var i laggården.
Mm.
Det blev ju förstört då.
Mm.
Eller ja, det
fungerar inte. Tankarna är förstörda, själva pannan klarade sig.
Ja, men att det fungerar inte i alla fall när det var minus 20.
Nej.
Men sen har du ju inne i huset en luft-vatten-värmepump också, va?
Precis, och den går ju nu. Och det har ju alltid varit som ett nederlag för mig när jag hör den, för då har jag eldat för dåligt. Men nu är jag ju jätteglad för det, för det är ju ett bra system. Alltså det är ju, så har ju de flesta, alltså det är ju ett väldigt bra system som många har. Och det drar el, men det drar mycket väldigt lite el och sådär. Så, och nu funkar det toppenbra. Det är jag ju jätteglad för. Så redundansen är man ju... Tack för det, Patrik.
Ja, och så Vasaugnen på det då. Ja, så du, ja. Där har du ju den där redundansregeln med tre olika då. Pannan, luftvatten, värmepumpen och Vasaugnen.
Mm. En grej som jag blev lite besviken på mig själv över. Vi har ju också en sån här en smal spis i köket för som vi kan elda och laga mat på som är precis bredvid vår vanliga spis.
Mm.
Men den vågade jag, tänkte jag skulle ha kaffe på natten där, men jag vågade inte elda i den för att den är så, det är så mycket stekflott på den från spisen. Alltså det stänker när man steker grejer och sånt där. Så jag tänkte att den var också brandfarlig. Så det är en dålig konstruktion av oss. Att den är precis bredvid vanliga spisen. Så det har jag också lärt mig. Den hårda vägen. Att den ville jag liksom inte använda där. Också för att jag var ganska rädd för brand just då.
Då hade du kunnat skura den eller diska den.
Precis, men...
diskmedel och... Ja, men det är så. Det är väl... När du tittar tillbaka till detta, jag tänker just det där med att man inte fungerar i tanken. Du berättade om det där multisportloppet också.
Mm, mm.
Det där är väldigt, väldigt bra att vara medveten om det.
Mm, mm.
Och att man sköter om sig. Jag tänker på, du kan hamna där när du får brist på kalorier till exempel,
mm,
innan kroppssystem och sånt ställer om sig och så. Ja. Va, till. Du kan få det utav att du blir nedkyld.
Ja, alltså ja men alla de där grejerna som vi har pratat om så abstrakt i podden som vi uppmanar folk att göra och sånt där. Det blir väldigt påtagligt såna här gånger. Att det är allvar.
Mm. Ja, när det blir allvar så blir det allvar. Så
och
är
att,
det
man, att i de där stunderna av chock och just när man inte funkar som man ska, att ha en att ha tänkt på det innan någon gång så att man har en plan. Liksom. Det är ju till stor hjälp i sådana där stunder.
Mm. Ja, och nätverk då som man har med en plan också.
Ja.
Att man tänker igenom saker som... Alltså det är ju det där...
Ja men då du vet att jag har en kompis som säger som dagen efter smsar och säger vill ni komma hem till oss och käka middag och spela Försvunna diamanten?
Ja, alltså, precis bara det. Försvunna diamanten, ja.
Alltså bara det. Så alltså nu orkar jag inte det. För att jag orkar inte det socialt, tror jag. Och jag... Hade det varit värre kanske hade jag behövt tacka ja till det. Nu lyckas jag liksom mana kraft och laga mat till familjen. Men att ha det där, att någon säger det, det är så jävla värdefullt. Jävla värdefullt.
Precis. Jag skulle ändå vilja ta tillfället i akt. Vi har ju pratat om det här med... Ja, vi har ju våran ramsa hemskt vis. Mm. Den sista där S-et i vis då. Det är ju säkerhet.
Ja.
Och vi har ju haft ganska mycket om brand.
Mm.
Men jag vill ta upp det också just det här. Framförallt när det gäller bostadshuset då. Och så förflytta dig till när det är jäkligt risigt.
Mm.
Hela samhället går på knäna av yttre påfrestan och så vidare, va? Vad det nu är för någonting. Och då kommer ditt hus att vara värdefullare än någonsin.
Mm.
Så när man tittar på vad man kan göra för någonting i huset då, så gå lite längre än det där vardags och ha en brandsläckare som det står någonstans och så vidare. För ofta är råd som man får, det bygger ju också på att allting funkar som det brukar i samhället.
Exakt,
va?
Exakt.
Men om du vill öka din beredskap så gå och tänk igenom det. Jag har ju gjort några grejer. Givetvis så har man batteridrivna brandvarnare. Alla sovrum, tvättstugan, torktumlar och sånt, typiskt. Köket, ja, vi har längst upp i trapphusen istället.
Alltså ni slipper det där om ni steker någonting. Så.
Ja, det kan gå upp i trapphuset också tyvärr. Men mindre av det då, va? Så att, och jag har även ute i mitt snickeri där det är lite dammigare.
Mm.
Och när den går, då går den, räcker den in, för de har ju kontakt med varandra in i huset, så alla i huset skulle gå om den gick också.
Mm.
Då, va? Så. Men sen har jag också gjort så här att jag har satt, jag har två stycken brandsläckare i snickeriet, 2 6-er då, 6 kilos pulver. Men sen har jag ju inne en vid varje ytterdörr, det är 2 ytterdörrar, och en på övervåningen i trapphuset.
Ja.
Och det är för sovrummen är där uppe då. Och på, vid varje sånt ställe så har jag också en sån gammaldags brandyxa. Som fanns på alla ställen förr, på landsbygden i alla fall. Vad jag tror på många andra ställen också. De finns på auktioner och sånt där och kostar inte mycket. Och den uppgiften de har, det är att kunna bryta upp väggar och sånt och komma åt och släcka. Och sen har jag också svetshandskar. Det är ju sådana som skyddar händerna i ganska kraftigt skinn då.
Mm.
Som gör att man kan ta i saker och sånt också. Även om det är lite varmt och glöder och sådana grejer då.
Och det här kommer jag också ha så småningom.
Ja, nej men just det där att faktiskt, för det är så här, vi har ju pratat om det på olika vis. Du nämnde ju det när du pratade med folk i Ukraina, just det här att till och med dagen innan invasionen så förnekade många det, va?
Mm.
Jag har ju berättat om den här läkaren som odlade biodlingskurser, eller ett par, de var läkare båda två. Den ena var ju barn under belägringen av Sarajevo på 90-talet under kriget i Jugoslavien, inbördeskriget i Jugoslavien där. Och de har ju berättat för henne, de vuxna, efter det liksom, hur de satt och förnekade detta dagen innan belägringen började.
Mm.
Så det där är en mekanism som man måste på något sätt koppla sig förbi, alltså genomskåda sig själv.
Ja.
För just det här är ju också en av anledningarna till varför vi har så svårt att få stora delar av befolkningen att hjälpa till och höja landets beredskap och våra motståndskraft mot svåra saker.
Ja, man blir kallad krigshetsare om man pratar om beredskap och sådär.
Ja, men till exempel, ja, nu blir det ju det då istället, va? Ja. När det är mycket märkligt det där alltså.
Ja.
Jag ser ju det också, jag ser ju det bland mina vänner också, hur de gör detta och det finns egenintressen och alltihopa det där. Och jag har mycket kritiskt själv att säga om, ja men liksom allting och saker går till politiskt och allt så här, va. Men faktum är ju att det är oroligt och stökigt.
Mm.
Om det sen är vårat eget fel eller inte så är det ju fortfarande stökigt.
Det är som det är.
Det är som det är, ja. Jag kan ju inte göra något åt det, utan det är så här att vi får hjälpas åt nu.
Mm.
Det är viktigt. Mm. Så, men just det där att se förbi den här förnekelsemekanismen. Och jag har ju funderat på det där tillsammans med apatiskhet som en del råkar ut för. Alltså det kan komma en fara så blir de förstenade.
Mm.
Va?
Mm.
Istället för att agera, hoppa åt sidan, ja men du vet. Och så har jag tänkt det, men liksom, vi har ju funnits rätt länge på planeten. Hur kan det ha blivit så här tokigt?
Mm.
Men då flyttar jag över perspektivet från individnivå till stam eller flock eller vad du vill då. Va? Stam blir det ju för människor. Alltså att vi var en grupp människor som samarbetar och vi är olika. Och jag tror att de här konstiga, inom situationstecken, mekanismerna är baksidan på ett mynt på någonting annat som var viktigt för stammen.
Mm.
Och de andra som agerar, de kompletterar dessa då.
Mm.
Så att man var bra på olika saker men fick svagheter på andra sidan.
Mm.
Det som är andra änden på samma egenskap, om vi säger så. Jag hoppas någon förstår.
Ja, jag förstår.
Ja, men vad bra. Så det är så att många har det där alltså.
Mm. Mm.
Men deras familjer behöver ju också kunna fortsätta att fungera när det blir stenhårt i bredare perspektiv då, va? Mm. Och vi måste få dem att förstå det också.
Oh.
Faktiskt. Så är det ju.
Du, Patrik, jag måste gå och lägga mig nu.
Du, får jag en chans bara att ta lite föreläsningsgrejer, Kalle, innan vi lägger på?
Jättegärna, jättegärna.
Vi kan ju inte bryta trenden att jag alltid har något att säga på slutet.
Ja, vad kul att det är så uppskattat med dina föreläsningar, att det är så många som vill lyssna på dig.
Ja, du, nu... Min hustru har ju tagit kompledigt nu nästa vecka, för då får vi på en Götalandsturné. Det började ju med att Karlskrona Marinmuseum sent på hösten bokade in en föreläsning där. Så det är på onsdag, den 31 januari är jag där, men det är ju fullbokat. Men där finns möjlighet till livesändning. Och jag kommer att dela den länken på vårat Instagram-konto, men det är livesändning och det kommer inte att finnas kvar efteråt, så man måste sitta där vid 18.00 då, va? Och titta på den länken. Men då har jag ju bokat in runt omkring den, för när det blir längre sådana resor till föreläsningar så är det bra att ha någonting på vägen. Och jag har fått in på måndag börja den turnén med att vi åker till Borgunda utanför Falköping, det här området Falköping, Skövde och det där, va. Och det är Allas hus i Borgunda, och där är det också föranmälan då, så jag kommer att lägga ut länkar på Instagram till det också. Därefter så sneddar jag över till Bredared söder om Borås då. Och där vart det, där har de haft såna här studiecirklar, vet du, i socknarna runt omkring. Och jag har förstått att de skickar ut mejl till alla som hade deltagit på dem där då. Så att när jag la ut länken på den föreläsningen på Instagram, så fick jag efter någon timme så kom det, det är fullbokat. Och jag tänkte, nej, nu är det nog, undrar om de har blivit något fel där, som har lagt ut för få platser eller något sånt där, skrivit fel, du vet, lätt tänt, va. Och vilken tur att de gjorde föranmälan då. Men det visade sig att det var alltså 85 platser i lokalen och de var fullbokade och 45 reserver redan, va.
Du är krisberedskapens Justin Bieber.
Ja, lite så kanske man får säga. Nej, du får ta någon mindre artist där, Kalle. Men det är ju så här att nu har de gjort ytterligare en föreläsning där. Så att vi kör en klockan 18 som tidigare då, den som var fullbokad. Men så gör vi en klockan 15.00 också. Och är inte den, det finns så mycket reserver nu så att den är ju fullbokad om alla reserver tar den också. Men är den inte det så kommer jag skicka länk till den också då. Och sen efter Bredared då, som är på tisdagen, så far jag ner till Karlskrona och kör Karlskrona Marinmuseum där. På hemvägen sen så åker vi till Gnosjö.
Kul.
Ja, det blir det. Väldigt kul. Och det är gnosjöscenkonst.se. Och där ser det ut så som att eventuellt får de ta en större lokal. För Tele de hade bara arena. 127 platser tror jag i den första lokalen. Men vi får se. Det får man ha koll på där, och så det är också föranmälan, för jag ser till nu, i och med att det har blivit så här historiskt, så vet jag nämligen att det kan komma folk ganska långväga. Jag var här i ett kapell och föreläste i södra Sunne kommun, alltså i Värmland, och det kom folk från Hallsberg, va? Alltså de kan åka 20-30 mil folk. Och du vet, tänk att göra det. Och så kommer du till en lokal och så säger folk till dig att sorry, du får inte komma in. Brandskyddsreglerna tillåter inte fler.
Och jag har alltid tyckt att det här med brandskyddsregler är så jävligt töntigt. Varför släpp in folk? Men nu tycker jag att det är väldigt viktigt.
Ja, precis. Jo, men det är ju folk som vet sådana här saker som har gjort det där då. Men så det är föranmälan nu då, så att man ser att det är inte... Det har ju med oroligheterna att göra och uttalanden och sånt där som ökar intresset för det här, va? Så att så är det ju. Det ska bli jätteroligt. Sen ska jag åka och hälsa på min pappa på fredagen på hemvägen i Kungälv, där jag och Ingmarie, min hustru då.
Det säljer du inga biljetter till, utan det är primär.
Nej, det gör jag inte, men det passar jag på att göra när jag åker där. Men det som är sen också, det är vecka 9.
Sportlovsveckan.
Sportlovsveckan för oss, ja. Värmland och Stockholm.
Mm.
Då är ju min hustru ledig också. För jag vill gärna ha med henne när jag kör flera. Dels blir jag väldigt trött av allt resa. Jag kommer ju vara helt förstörd. Och sen blir det en rolig grej också. För då kommer livepod Hjalmar hem och passar stället här.
Jaha, kul.
Jajamensan. Det är min son som är här och sköter alla djur och allt nästa vecka då. Hans familj. Men sen har Hjalmar lovat att ställa upp vecka 9, så han kommer. Får ju träffa han igen. Men då är det bara måndagen som är färdigbokad där, och det är Östhammar i Uppland.
Mm.
Så tanken var att den skulle gå... Att det skulle bli en Norrlandsturné. Men jag har haft mycket förfrågningar där. Men det är alltså ingen i hela Norrland som har lyckats få till en föreläsning. Vilket man kan tycka är lite, ja, märkligt svagt. Faktiskt. Ja, kanske till och med svagt. Ja, så jag har på gång i Dalarna också eventuellt. Men det är ingenting klart där heller. För då tänkte jag Uppland på vägen upp. Och eventuellt Dalarna på vägen ner då. Men det kanske bara blir en Svealandsturné istället, om inte Norrland skärper till sig.
Men nästan ligger nära Stockholm också. Så om det är någon sån här i mina krokar som vill ordna något, så är det såklart.
Men du, Kalle, det där är ju märkligt. Jag fick en förfrågan ifrån en kvinna i Stockholm. Men det visade ju sig sen att hon bodde ju närmare dig egentligen, en halvtimme ifrån dig.
Mm.
Så det var ju inte en stockholmska egentligen.
Ja, men vi bor i Stockholms län här. Så vi...
Ja, okej då. Men inte i staden i alla fall.
Nej.
Nej.
Men om man då tänker att du åker från Sunne, du åker till Östhammar på måndagen. Då kan man själv ta fram en karta och se om man bor eller har tillgång till lokal någonstans längs vägen. Och då kan man då dra ihop en föreläsning med dig.
Ja, och finansiera och så vidare via studieförbund, kommun, LRF, Leader, alla
eller möjligheter. Sälja biljetter.
Ja, helst vill jag ju inte det. Det har varit någon gång som vi gör det. Gnosjö har en avgift där för att finansiera eller delfinansiera. Men jag vill helst se, i och med att det är så samhällsinriktat, så är det väldigt bra. Och det är ju också så här att... Nu är det så här att nu ska vi sätta igång med beredskapen i landet på alla nivåer, från stat till individ, va? Företag, kommuner, rubb och stubb, myndigheter. Nu det säger våra högsta ledare i landet att nu gör vi det här, för nu har vi inte tid att vänta mer. Va?
Mm.
Så det är högaktuellt det här. Och jag vill också säga att Leader har ju... Det Bredared som jag har där, det kommer jag att ha som exempel när jag åker runt på landsbygden.
Vad är Leader?
Leader är ju en typ av EU-projekt, får vi väl säga då. Det är ju projekt, de har ju en början och ett slut, alla de där. Va?
Okay.
För olika verksamheter. Jag vet, har inte följt det sista, det kan hända att det har ändrat. Men de genomför i alla fall projekt då, va? Utvecklingsprojekt på olika sätt, och det ingår beredskap där. Så hembygdsgårdar och sånt där, de har tagit fram du vet, att man samverkar i bygden både individuellt men också inventerar resurser och sådana saker, och hembygdsgården som gemensam resurs. Det finns ju saker, alltså jag tänker inom i tätorterna så blir det kanske bostadsrättsföreningen istället som kan göra samma sak, va? Det här att skaffa vattenfilter, elverk, lite större gemensamma saker som alla kan ha, dela på istället.
Just det.
Typ så. Och jag har ju även varit iväg i stiftet här i Värmland för trygghetspunkter. Kyrkan har ju så mycket fastigheter så att de tittar ju över det och spridda över lands hela ytan, va.
Mm.
Så de tittar ju på hur skulle man kunna göra så att det blir trygghet. Ja, men du vet det, man kanske kan få vatten, kommunicera, få hjälp, träffa folk, få en bit mat, tvätta sig, ja du vet så här, va. Mm. Alltså att det finns en plats som alla känner till dit man kan gå och få hjälp med primära saker helt enkelt.
Fan vad fint.
Ja, det, ja, precis. Inte minst med anledning av vad vi... Det kunde som sagt varit värre, va?
Mm, mm. Och, ja, men och det där är också... Alltså, jag måste bara hoppa in i min skit igen. Men alltså, och få mejl från folk som är så här... Vi har en laggård som står tom och ni behöver flytta djuren. Och, alltså, det är så jävla... Den här gräsrotsgrejen, att man hjälper varandra. Det glömmer man bort... När man bara läser på internet hur arga alla är på varandra. Och det är så jävla fint att det finns.
Mm. Men det är egentligen, om du tänker efter, Kalle, hur mycket sån ilska möter du i verkligheten egentligen?
Ja, det är så.
Väldigt, väldigt lite.
Ja.
Nästan ingenting.
Nej.
Nästan försumbart lite.
Ja.
Så att det är ju en internetgrej.
Ja.
Egentligen. Ja.
Men det är också så, internet som gör att vi kan göra den här podden, Patrik. Så vi får ju tacka internet för det.
Ja, 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 ja. Internet är ju... pros and cons. För och nackdelar som allt annat.
Du kommer lägga ut information om nästa vecka på Instagram. Och föranmälningar där, vad man kan se dig. Och sen är det då vecka 9 där du behöver någon som organiserar föreläsningar.
Ja, och måndagen blev inbokad igår. Så jag har skickat bild och textgrejer och sånt till dem. Så det kommer ut ett evenemang där ganska snart också då, va?
Gud vad fint.
Så är det. Så att jag tar bara snabbt. Måndag till torsdag. Börja Borgunda. Sen Bredared. Sen Karlskrona. Och sen Gnosjö. Och sen pappa.
Perfekt.
Kämpa på nu, Kalle.
Ja, jag vill säga en grej till, och det är så här. Alltså, det här är liksom lite det här kanske är liksom lite pinsamt egentligen, men eftersom jag är lite i ett desperat läge så säger jag ändå det här för att jag har den här kanalen. Och det är liksom om det är någon som alltså inte, jag vänder mig liksom inte till liksom så här någon privat person, men om det är någon som jag vet inte, säljer plankor som vill göra något samarbete eller någonting, så vi är liksom desperata. Mm. Så hör av er.
Mm. Ja, det var väl så
att analys eller
sågverket brann väl upp, Kalle.
Ja, sågverket klarade sig.
Gjorde det det?
Ja. Så det var ju jävligt skönt.
Okej.
Okay. Det var kul. Men jag ja, det kommer, jag tror inte jag mäktar med att såga allt virke själv.
Nej, det gör du inte. Inte i rätta av allt annat.
Men vi är ju liksom, det är aldrig billigare än nu att göra ett samarbete med Kalle och Britta. Så om du har något så hör av dig. Förlåt för det pinsamma meddelandet, men jag befinner mig i en situation som jag inte riktigt mäkta med på egen hand. Inte minst ekonomiskt. Så,
ja. Du har ju jobbat ganska hårt större delen av ditt vuxna liv för att hamna i den positionen att du kan be om den hjälpen också, Kalle.
Ja, ja tack.
Så,
ja,
är det.
Så är det.
Ja.
Vi hörs sen, Patrik. Tack för idag.
Det gör vi. Kämpa på nu, Kalle, och lycka till med allting.
Tack snälla. Puss och kram alla som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Då live från turnén i Götaland.
Ja, vi kör ju bara ett. Vi skulle ha behövt spela in två idag ju. Precis. Jag tar med och kör Skype via mobilen och headset och en handburen ljudinspelare, så det ska bli någon form av ljudkvalitet. Men
snyggt.
Så får det bli.
Det är så får det bli. Kul. Det ser vi fram emot. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.